Ja, men då är vi tillbaka med ännu fler frågor.
Ja.
Det är så kul att folk undrar grejer.
Jätteintressanta grejer. Folk undrar grejer.
Du är så besatt av den där låten.
Åh, jag tycker den är så bra.
Ja, och vet du vad min yngsta son som är 10, vet du vad han sa när han hörde den, vår jingle?
Nej.
Han bara, mamma, den är bra. Är det meningen att den ska vara liksom lite dålig?
Han är så artig.
Ja, för jag hade frågat honom vad han så här, det här är ingen till vår podd. Han bara, Jag bara, den ska ju vara lite som nästan till ett, den är lite inspirerad av ett barnprogram. Och den ska ju vara lite liksom, lite tramsig. Han bara, ja, det är meningen. Den ska vara lite dålig.
Gud, bra han är på att ge feedback. Han ska ju vara chef. Var det meningen att ditt arbetsutförande skulle vara lite dåligt? För i så fall har du lyckats ju super, superbra.
Pratar om grejer, jätteintressanta grejer. Elin och Agnes i en podd som heter Bakom kulisserna.
Jag brukar gå kring och sjunga på den låten hemma. Ja. Och så brukar jag byta ut så här till olika saker. Pratar om, och så kan det vara vad som helst.
Ja.
Pratar om killar, jätteintressanta killar.
Ja, gud, ja, det är ju ofta det man gör. Tyvärr. Så deprimerande att vara 40 år och prata om killar.
Jag tror att man kommer prata om killar tills man är 80.
Just det, men då får det vara nog.
Då kommer man komma på att jag slösar tiden. Pratar så mycket gubbjävlarna. Man kommer sitta på hemmet och analysera. Bara, han är så jävla snäsig. Är det för att han inte hör med hörapparaten? Eller är det för att han...
Är för att han inte gillar mig.
Han gillar inte mig. Han visar snoppen jämt. Är det för att han gillar mig eller för att han är dement?
Okej, jag har en fråga här. Hur kommer man med i Fångarna på fortet? MVH vill helst inte, men vill ha stålarna. Bra fråga.
Jättebra fråga.
Ja, det är jättebra fråga. Alltså, okej, då tolkar jag det lite grann som hur kommer man med i ett realityprogram?
Mm.
Kanske. Specifikt Fångarna på fortet, I don't know. Eller så här kan man ju säga, Fångarna på fortet görs väl med kändisar nu? Eller?
Ja, så är det ju. Har det inte alltid gjorts med kändisar? Här är jag dåligt påläst. Har det varit vanligt så här som man fått vara med i Fångarna på fortet?
Nej, det kanske inte har. Kanske bara är känd. Okej, då är ju det enkla svaret, du måste vara känd nog.
Ja, det sitter någon som lyssnar nu som vet svaret och stör sig på att vi inte vet. Och då säger jag bara, du har rätt. Förlåt. Men vi tar det lite bredare då, hur man kommer med, eftersom vi vet inte exakta kontakten till Fångarna på fortet, utan reality generellt.
Just det. Om man är intresserad av att vara med i ett realityprogram så behöver man ju ansöka till det programmet.
Dock inte kändis-reality, där Nej. Är det ju mer att man blir kontaktad tyvärr.
Exakt.
Och jag vet inte hur mycket fördel det är att vara en kändis som ligger på själv och få vara med i sådana program. Jag tror generellt att det man får typ vänta till telefonen ringer.
Mm.
Vad säger du?
Ja,
eller,
jag tror det.
Jag vet inte. Eller att man får in det på lite så bara... lite avslappnat sätt att man råkar springa ihop med någon och bara, vore kul att vara med någon gång, men jag vet inte hur mycket det ger att typ så här mejla stjärnorna på slottet och bara, hej, jag heter Elin, jag kan berätta min historia.
Nej, gör inte det, Elin.
Har du jobbat med casting någon gång?
Nej, jag har inte jobbat som castare, men jag har, när jag har varit redaktör för program så har jag varit delaktig i castingprocessen.
Just när det kommer till kändisprogram, apropå det, är ju bättre att, förlåt jag bara avbröt dig nu, men jag kom på svaret på min egen fråga. Jag tror att det är mycket bättre att om man då känner någon som håller på med castingen eller har en fot in, be någon annan rekommendera in dig. Mm. Det är bättre än att skicka mejlet själv.
Just det. Mm. Men om man är en vanlig, som det ju då lite oskärmigt kallas i vår bransch när man är kändis eller vanlig. Och är man en vanlig som vill vara med i ett realityprogram, då behöver man ju skriva en bra ansökan. Och då är det ju, man väljer ju folk som har en intressant story. Som är relevant för det programmet som någon ska vara med i. Så om man tar till exempel Farmen, då så är det ju till exempel om det är en person som är alltid bara har bott i stan, är rädd för djur, tycker det är äckligt med lukter, inte har någon erfarenhet alls, då kan ju det vara en bra deltagare. Mm. För att man tänker att det kommer tittarna tycka är spännande och intressant att se hur den personen klarar av ett liv på en...
Oj, nu rasar ditt kök.
Oj.
Ska vi titta?
Jag går och kollar.
Tror du på spöken? Det var Agnes fläkt som bara rasade ner i en kastrull.
Ja, den dog en naturlig död. Men vart var vi? Jo, men reality-deltagare.
Att ha en story.
Precis. Så det kan ju både vara det, men det kan ju också vara att man har, till exempel för Farmen då, att man har jättemycket erfarenhet av gårdsliv och man... ja, att man brinner för det på något sätt. Men det är ju också så att när man sätter ihop deltagare till vilket program den är, så vill man ju att det ska vara en bredd på karaktärerna, så att säga. Och då spelar det ingen roll om man har en jättespännande historia, men om den är för liknande så kommer man ändå inte komma med, för man vill ju ha folk som har en massa olika erfarenheter och liksom är olika delar av livet, så att säga. Om det inte är typ ett program som Love Island till exempel, då vill man ju ha folk som är i rätt ålder för att alla ska kunna bli kära i alla. Det vore jättekonstigt om man tog med så här en liksom gubbe på 75där. Det skulle bli lite awkward liksom, bland massa 20-30-åriga brudar. Så då är det ju mer att så här, man ska passa för det programmet, passa in åldersmässigt och också vara bekväm med att göra... Alltså det kollar man ju ofta av i en castingprocess. Liksom, är folk bekväma med att vara i den miljön som det här programmet innebär? Eller är det här en person som man tänker bara kommer tycka det här är jättejobbigt? Då är det ju inte så att säga en bra deltagare, för man vet att den personen kommer inte må bra av att vara där. Så sånt försöker man ju kolla av i den liksom... beredd och bekväm med vad som väntar den i just det programmet.
Mm, precis, och apropå det här med bredden också, där ska man ju verkligen man ska komma ihåg att just därför så ska man inte heller försöka gissa vad programmet vill ha och försöka vara den personen. Till exempel då, om man söker säg Farmen och så bara, men de vill nog ha någon som kan starta konflikter. Då ska jag försöka vara, att man försöker liksom göra en person i huvudet som man tror att programmet vill ha och försöka vara den. Utan det är mycket bättre att vara sig själv, och det säger jag inte för att så här, man ska vara sig själv så klyschigt, utan för att det är så. Och istället kanske tänka ut vilka genuina egenskaper som jag har skulle kunna vara intressant att skruva upp till det här. Alltså så här, vilka jag ska trycka på att, amen,
precis.
Om jag ska vara med i Farmen så kanske, ja men jag är rädd för djur. Ja men då kanske det jag verkligen ska säga, att så här, jag är rädd för djur. Eller så är man inte rädd för djur, och då ska man trycka på kanske att så här, men jag älskar djur. Mm. Så man bara så här, lite själv, man kan tänka efter vilka av sina sanna egenskaper som kan vara värt att lyfta fram.
Ja men för att, exakt, för när man kastar folk till ett realityprogram, då är det ju verklighet. Alltså man vill ju ha verkliga personer. Man vill ju inte ha skådespelare, för det vet man att folk klarar det liksom två dagar. Och sen så är man ju ändå sig själv, för att det är ju inte skådisar eller ett skrivet manus eller någonting. Och man märker ju väldigt tydligt ofta folk som just så här har hittat på liten personlighet. Sådana dyker ju alltid upp i castingprocessen. Och man vet att bara så här, du kommer aldrig orka hålla upp det där i liksom under hela Farmen-inspelningen. Så att då vet vi ju inte vem du är eller vem det är som kommer dyka upp i programmet. Och det vill man ju veta.
Det där tycker jag man också märker supertydligt på såna här reality-program där folk blir liksom reality-kändisar i sitt eget program. Mm. Alltså att de kommer tillbaka och är med flera säsonger. Som till exempel Paradise Hotel. Det är så stor skillnad tycker jag när någon är med första gången och när den sen kommer tillbaka. För folk börjar spela sin egen persona. De är så medvetna om vad det är som gör tv och vad de har fått då reaktioner på. Så att de börjar spela sig själva. Och Jag tycker att det verkligen är så himla mycket mer intressant att se genuina personer. Mm. Och sen tänkte jag också på det. Att,
ja, det är ju hela grejen med reality, annars kan man ju titta på en långfilm.
Exakt. Och om man känner så här, men gud, jag har ju ingenting som sticker ut. Också, de flesta reality-program vill faktiskt ha några personer som också representerar och var lite vanlig. Liksom. Mm. Så då är det. Alltså så här, var sann med vem du är. För det behövs också folk som inte sticker iväg jättelångt åt olika håll heller. Så, så det är bara att, jag hatar att säga rådet, var dig själv.
Men en grej som alltid är viktig för alla deltagare i alla program är ju att man känner att det här är en person som är villig att uttrycka hur den känner. Mm. De människor som dyker upp i castingprocessen där man känner att de tycker det är lite jobbigt att sätta ord på sina känslor och inte vill riktigt säga om de tycker något är jobbigt eller kul eller om det finns någon konflikt någonstans eller så. De gallras ju ofta bort, för det går ju inte riktigt att jobba med. Folk som typ bara vill vara med på tv, men inte faktiskt vill uttrycka sina verkliga åsikter och känslor. Så det är ju en sak, att om man känner att man inte är bekväm med det, så sök inte till ett reality-program. Jag har fått en fråga till dig här.
Ja, kul!
Vilket inslag från Svenska Nyheter är du mest nöjd över och varför?
Oh.
Kul!
Ja, kul!
Det här vet inte jag heller.
Nej. Jag tänker spontant på två inslag då. Mm. Det ena är det som jag gjorde för ett år sedan ungefär. Och då var premissen att det var precis då när det hade varit massa spionballonger runt om i hela världen. Mm. Kina hade spionerat med spionballonger på typ USA och allt möjligt. Och det var också samtidigt som det hade kommit fram att det hade funnits insiders på Säpo från typ ryska spioner.
Incels.
Incels. Det tror jag också finns på Säpo. vad hemskt om Säpo bestod av bara massa incel-killar. Vi kommer komma in i din lägenhet. Okej, jag ger mig. Så det hade kommit fram. Och då var själva finalen då på programmet, som vi kallar det som ligger sist. Vi hade haft det sista som hade pratats om i programmet var de här spionerna som hade infiltrerat Säpo, ryska spionerna. Och då var mitt uppdrag att kolla av hur bra är egentligen Säpo på att upptäcka spioner och hålla spioner borta. Oj. Så då klädde jag ut mig till rysk spion och hade med mig en...
hur gör man det? Hur såg det ut då?
Jag hade pälsmössa såklart, som de jag har i Ryssland.
Som alla ryska spioner har.
Och så hade jag någon sån här, det var lite old school, alltså någon sån här grön filtkappa. Alltså tänk typ finska vinterkriget outfit. Mm. Och så åkte jag till Harpsund. Där då Ulf Kristersson skulle ha en säkerhetskonferens tillsammans med Finland och Norges president/statsminister. De skulle ha säkerhetskonferens. Och så ställde jag mig precis vid gränsen för hur nära jag fick komma med en jättestor ballong som såg ut som en spionballong. Och det var ju på väg massa journalister dit, så jag stoppade liksom alla journalister och bara, kan du hjälpa mig? Jag behöver bara lite skjuts in på området. Och så filmade vi allt med dold kamera. Fantastiska fotograf Jens Rosengren filmat. Han är alltså bäst på allt. Så han var med. Och till slut så kom det ju massa polisbilar. Jag stoppade dem också. Bara, kan ni hjälpa mig? Få in mig på området. Och till slut kommer det då en piqué-buss full med poliser och stoppar mig. Och jag fortsätter alltså i karaktär och bara, vad bra att ni är här, kan ni hjälpa mig? Finna på området. Och de griper mig. Man kan se det här inslaget. Det
de
finns
griper
på
dig?
Ja, de griper mig. Det här, om man vill se hela inslaget så finns det på min Instagram. Vi kan lägga upp det kanske på våran, bakom kulisserna också. Vi filmar. Vi blir både då Jens och jag blir frihetsberövade i någon timme. De står runt oss alla poliser med så här stora vapen och vaktar oss tills...
Men gud, var inte det läskigt? Obehagligt?
Det var jättekul. Jätteroligt.
Du är ju...
Så de bara så här håller oss tills de har fått iväg alla viktiga personer från området. Och de tar det. De gör... men de gör liksom, kollar vårt brottsregister, de kroppsvisiterar oss. Det tar liksom ändå ett tag innan de så här, de visste inte riktigt vart de skulle placera oss först. Så de stod och höll oss där i någon timme tills alla hade lämnat området. Och sen...
Var sen, du i din karaktär hela tiden?
Eller till en början var jag det. Mm. Så då var det så här, de försökte ju spräcka hål på den. Och bara, du pratar ju inte så här egentligen. Så här, vem är du egentligen? Vem pratar du? Och jag bara, man får prata hur man känner. så jag behöll karaktären så länge tills jag kände att nu har vi materialet vi behöver för inslaget.
Mm.
Och sen, men sen, sen när de hade fått iväg alla från området, då var det också att de skulle deportera oss från platsen. Vi fick liksom
tillbaks till Ryssland.
Tillbaks till Ryssland. De skulle liksom köra iväg oss långt därifrån så att vi fick inte vara kvar liksom. Så vi stod där på någon åker först och väntade på det, och sen så skulle vi då tillsammans med alla de här poliserna skjutsas iväg i den här piqué-bussen. Och då man går och småmyser lite själv, för man bara, det här tycker jag är roligt. Jag tycker det här är roligt i mitt huvud. Så när vi hade den här jättestora ballongen, den var stor som, alltså det var en meter diameter typ.
Oj.
Och vi skulle in i den här piqué-bussen allihop, och de bara, om den där ballongen, den får ni ju liksom spräcka hål på och slänga här. Jag bara, det kommer jag inte göra. Jag vill ha med den. Så jag fick, och det här är bara för eget nöje, alltså 100% eget nöje, fick alla poliser att vi liksom tryckte in den här stora ballongen i piqué-bussen. Alla poliser satt, vet, upptryckta mot rutorna så här, runt den här ballongen. Muttrade lite så här, är det här våra skattepengar ska gå? Så det är jag nöjd med, för att det blev ett bra dold kamera-grej. Det var kul att det blev på riktigt med poliser och sånt. Sen måste jag också säga att jag är nöjd med ett som släpptes nu ganska nyligen. Avsnittet handlade då om social dumpning.
Det var ju ett otroligt inslag. Har man inte sett det måste man... Vi kommer lägga upp det också på vår Insta. Det är ju fantastiskt.
Då kanske jag inte ska... Då får man kolla på det. Så behöver jag inte... Jag ska inte säga något. Titta på det. Men det var kul. Det blev ju väldigt, väldigt dålig stämning. Och det... tyckte jag var kul. Och grejen är så här att man, det är inte så att jag tycker det är kul att fucka med alla hela tiden och bara åh. Utan jag tycker att det är som roligast när man faktiskt har på fötterna, att man har en poäng, att här finns det faktiskt en person som har missbrukat sin makt. Någon har gjort något klandervärt, och så kan man hitta en väg in att på ett kul sätt avslöja det, så att det liksom blir visuellt synligt vad den här personen har gjort och sen inte kan stå för i en liksom så rolig kontext. Det tycker jag är bra satir. Så det var också väldigt kul. Och det var kul också för att han blev så påkommen.
Ja.
Tack för frågan, vad kul.
Ja. Har du kvar pälsmössan?
Den hade jag hyrt från SVT:s kostymförråd. Det är många som faktiskt har ställt frågan, vilket är det bästa och sämsta tv-jobb vi har haft?
Just det, ja men då...
Får jag gissa ditt värsta projekt?
Ja men jag kan nog svara snabbt på det bästa och sämsta tv-jobb jag haft. För det, båda de är ju samma projekt. Det är ju nog 112 på liv och död. Tack för mig.
Det är både det bästa och sämsta?
Ja!
Ja!
Alltså, varför det känns som det sämsta finns det ju ett halvt avsnitt om som man kan lyssna på. Men det var ju också det bästa, både för att det var liksom i början väldigt häftigt att vara producent, och jag tyckte också, det tycker jag fortfarande, alltså det är ju otroligt häftigt att jobba med blåljusprogram. Jag har gjort andra liknande program efter det, Stockholmspolisen och Norrlandspolisen och ja, men andra lite som hör till, som alltså SOS Västkust och tunnelbanan är ju liksom inte blåljus, men det är ordningsvakter, och det finns liksom en puls i det som jag tycker är otroligt spännande och intressant att jobba med. Och sen så hade vi också, innan allt gick åt helvete på 1-2, så hade vi också väldigt kul. Det var ju, jag jobbade tillsammans med jättefina kollegor. Vi åkte på massa resor runt om i Sverige. Och helst tror jag varit på Sveriges samtliga polisstationer typ, och pratat med polischefer. Människor man aldrig skulle träffa liksom, till vardags. Så, förutom du då som blir gripen.
Vi träffades ju faktiskt där. Det var du som filmade mig. Och det här var ingen som hade bett mig att göra.
Ja, men det tyckte jag var så himla roligt. Att få se så många olika delar av Sverige. Jag var ju också på en massa olika brandstationer. Och vi filmade ju också ambulans och sjukvård och sjukhus. Och var på en massa sådana möten och träffade massa spännande människor. Så att det var otroligt roligt. Och sen blev det otroligt jobbigt.
Mm.
Ditt då?
Jag försöker tänka sämsta. Jag har faktiskt helt ärligt inget tv-projekt som jag tycker har varit fruktansvärt. Det jag kom på liksom nu med jobbiga projekt, det var för jättelänge sedan så spelade jag promenadteater.
Men alltså, du har gjort så många konstiga teatergig.
Jo, tack. Alltså, verkligen. Och jag minns att det här var så... Vi skulle liksom, för publiken skulle promenera omkring och vi skulle spela olika scener på olika ställen. Och det var ingen i ensemblen som tyckte att det där var riktigt bra. Så jag kommer ihåg att hur vi till slut... Vi pitchade in att vi skulle ha... Då kanske min karaktär har... mask i den här scenen och kanske i den här, att vi vill inte visa våra ansikten, så vi bara, men då kan vi ha lite roliga masker, vi vill anonymisera oss själva. Så det var inget bra, det var så här dåliga dealar på alla sätt och vis.
Roligaste projektet eller bästa?
Roliga, ja, men det tycker jag har varit, det var jättekul att göra, alltså inslagen på Svenska Nyheter, skitkul. Och extra kul den här säsongen när jag, Jens och Robin gjorde det här Uppdrag gränslös.
Mm.
Vi gjorde som en parodi på Uppdrag granskning, fast åkte runt och på olika sätt men gjorde den här typen av, liksom, ibland snackade jag med någon politiker och så uppmärksammade vi ganska lokala frågor runt om i Sverige.
Kul.
Ja, det var jättekul. Sen också får man svara fler saker.
Kör.
Jag tyckte det var jättekul att jobba med Robinson också, för att det var en sån jag alltid ville, alltså du vet när man gör sig själv som barn nöjd. Jag kollade ju på Robinson från att jag var pytteliten och lekte Robinson. Jag och mina kompisar lekte Robinson på tomten. Och så vi var också, vi förhandlade med min mamma hur lite / mycket mat vi var tvungna att ha.
Är det sant?
För vi var så här, vi vill inte ha någon mat. Vi var väl typ så här 10 år och bara, vi ska svälta i flera dagar. Och du vet, bygga ett camp. Och mamma bara, men ni måste ha lite mat. Vi bara, okej, okay, lite ris då, för det får de i Robinson. Så, verkligen på den nivån Robinson-fan. Så jag tyckte det var så kul att vara där. Och sen faktiskt måste jag nämna ett lite udda projekt som jag och Micke åkte på.
Då måste du säga vad Micke.
Ja, han är min kille.
Pratar om killar.
Jätteintressanta killar. Och det här hade ingenting med jobb att göra. Jag vill bara säga, projektet jag har med Micke.
Ett livsprojekt.
Livsprojektet. Nej, men att vi åkte faktiskt till...
Det måste vi göra i ett avsnitt, prata lite grann om relationer i förhållande till yrkesliv.
Ja!
För det är ju en hel grej.
Ja, både du och jag har ju liksom jobbat mycket relationer inom branschen, så att säga.
Gud, det låter ju bara som att vi har... Det där lät inget bra.
Nej, jag hörde det när jag sa det.
Jobbat men mycket, vi har relationer inom branschen.
Vi har ju liksom har/haft partner som har jobbat med samma grej, så att man fattar varandra. Och då i det här fallet så kunde jag och Micke göra ett jobb tillsammans. Där vi åkte till Svalbard.
Mm.
Också en sån dröm att jag alltid har velat åka till Nordpolen eller Sydpolen.
Mm.
Så det var kul bara för att få åka... Du vet, vi var ute, långt ute i ödemarken och filmade bland isflaken och filmade... Wow. Det kom så här vitvals... stim och bara omringade båten, vi kollade isbjörnar, det var helt otroligt. Alltså bara när det, alltså så här, utifrån aspekten, vad får man uppleva på sitt jobb aspekten, så var det otroligt. Otroligt. Alltså vi hackade bort en bit isflak och stoppade i GT:n.
Bara en sån sak.
Ja. Jag sa tre grejer där.
Ja, du sa tre grejer.
Mm. Gud, jag skulle i och för sig också verkligen vilja säga Jack och Jesse.
Mm.
Det har också varit så otroligt roligt. Barnprogrammet. Alltså att, för det har varit så kul. Dels för att det har varit sånt otroligt bra team. Jättelustfyllt. Och så kul att både... Alltså det är jätteroligt att jobba med barnprogram, tycker jag.
Mm.
Både skriva och spela. Så jag får svara fyra saker.
Gud vad mycket du tycker det är roligt.
Jag vet, ibland får jag höra att jag är som en labrador.
Men jag har ju andra roliga tv-projekt som jag har gjort, givetvis. Men just när man får, för det får, man får ju den frågan, den är ju en av de vanligaste frågorna. Så här, vad är det bästa och det värsta tv-projekt man har gjort? Då är det alltid ett och två som kommer upp för mig, för det var så himla, det var verkligen mycket av allt där.
Men det är så effektivt också att ha ett svar på båda frågorna.
Exakt. Men jag vill säga att jag har uppskattat andra tv-projekt som jag har gjort. Ja, men jag tycker ju, alltså det som du sa om Svalbard, då tänker jag ju på när jag gjorde Love Island förra året. Att det var fantastiskt att få vara och jobba på Dominikanska.
Mm.
Att det var så ett drömplats att vara på. Och även när jag gjorde F-Boy Island och var på Sri Lanka, så var ju det... Ja, kan vi ta ett annat avsnitt?
Nej, men vad, här känns det som att det finns något.
Det är också faktiskt ett sånt projekt som är ett av de bästa och ett av de värsta på samma gång. Men...
bästa för att man får prata om killar.
Nej, men det var ett fantastiskt projekt för att få vara på Sri Lanka och jobba. Då var jag ju redaktör, programledarredaktör som skulle skriva skämt till programledaren, skriva hennes manus. Och det var ju superkul till en början. men ja.
Vad hände sen?
Ja. Sen händer grejer. Intressanta grejer.
Du kan inte sluta berätta här.
Nej, men alltså det var, man kan säga så här, det var kan jag inte få säga vad som var roligt med istället. Jag jobbade med roliga människor.
Men du får säga sen, det måste först ge oss.
Det var roligt, det var bra. Det var god.
Vad var det som hände? Vad var det som hände?
Det var ett väldigt jobbigt projekt också. Både för att... när vi var där så var det en jättejobbig period. Det var precis i slutet av corona. I den delen av världen så höll de fortfarande jättehårt på alla sådana pandemiregler. Så vi fick inte lämna resorten där vi bodde. Och det låter ju härligt. Typ, varför vill man lämna en resort?
Men det är också, man får inte lämna sin arbetsplats.
Man får inte lämna, vi var där 5-6 veckor, och att inte få lämna sin arbetsplats på så lång tid, inte få liksom besöka någon by eller alltså stad eller någonting.
Känn på den. Alltså, hur många hade velat vara inlåst på sin arbetsplats, isolerad från alla andra man känner?
Ja, men exakt. Och så det var ju klaustro. Det hände en massa grejer politiskt där som gjorde att det blev liksom lite upplopp runt omkring inspelningsplatserna vi var.
Oj.
Det var också monsunsäsong. Så att plötsligt när vi stod och spelade in någon sån... jag kommer inte ihåg vad vi kallade det, men de tjejerna skulle välja killar. Parceremoni heter det ju inte, det är ju PH. Men något sånt, så fick man bara så här typ... avbryta mitt i allting och bara rädda alla uppsminkade tjejer i fina galaklänningar, för att det bara, det var som, du vet, monsun, det är inte som någon trycker på en knapp, det är inte som det börjar regna här, att man bara, är det en droppa här, utan det är plötsligt som att man bara står under en hink med vatten liksom. Så det var liksom, det var väldigt tuffa omständigheter runt omkring. Och sen så så nej men gud, det här kommer vi inte kunna ha med. Ja, men jag säger det så får jag se om.
Ja, så får vi se om jag tar bort det. Fram till hit kommer vi ha med i alla fall. Och nu får ni bara se om ni får fortsätta lyssna eller om det
eller om vi går
tyst.
Till vinjett.
Okej, spännande. Vi får se. Det här kommer Agnes bestämma i efterhand. Vad blev det?
Men sen så var det ju också så att mitt jobb blev svårt att göra, för att den programledaren som var programledare, helt enkelt.
Det är svårt att anonymisera, det är det.
Exakt. Det finns ju också bara en säsong av det här, av förklarliga skäl. Nej men... Jag var ju anställd för att skriva skämt, därför att det här är från början ett amerikanskt format som är väldigt, har man inte sett programmet, vilket väldigt få har gjort.
Jag har sett det.
Det är ingen överraskning, Helena, att du har sett ett reality-program. Men det är väldigt få andra som har sett det. Men det är då baserat på ett amerikanskt format som är väldigt, det är liksom väldigt skämtsamt och tramsigt. Och i USA så leds det av en stand-up-komiker som heter Nikki Glaser, som är så här känd för att vara väldigt rå i sin humor och ganska vulgär, liksom, eller vulgär. Men alltså, hon skämtar väldigt mycket om sex, om... hon skämtar väldigt mycket om sex. Och den här svenska programledaren är en jättestor influencer-tjej som är svinbra på det hon gör. Men hon är ju ingen komiker. Och det var ju därför de anställde mig, för att jag skulle skriva typ som stand-up liksom intron till henne. Och det funkade ju liksom inte så bra, för att hon hade också inte fått, vad jag antar, liksom tillräckligt kanske med info om vad det var som lite så här förväntades av henne. Så att det jag skrev till henne funkade ju liksom inte. Hon var inte bekväm med det, och då blir ju inte jag bekväm med att skriva grejer som jag vet att hon inte vill ha. Så att...
Det är verkligen också återigen så lite samtycke så att det är olagligt.
Det var så lite samtycke så att det var olagligt. Så det var ju liksom väldigt svårt för oss båda att göra liksom ett bra jobb i förhållande till varann.
Som att bjuda en anorektiker på kaka. Det är så här, ta en kaka till. Nej, jo, nej. Oh, alla har ångest. Jag har bakat hela natten.
Ja, det var verkligen så. Jag bakade hela natten. Ingen jävel ville ha de kakorna. Så att det blev svårt på det sättet. Och det, ja.
Vem vann då? Blev det skämtlöst eller fick hon säga skämt hon inte ville säga? Eller?
Så jag tror att jag bara såg ett avsnitt faktiskt av det. Och det är inte så mycket skämt med. Så kan man säga. Men...
Ja.
Just det, det är också ett av de roligaste projekten jag gjort, för att det är blandat med typ som sketcher, lite improviserade sketcher. Det är ett väldigt speciellt format som, alltså det fick så himla, F-Boy fick ju så himla mycket skit i Sverige innan det ens hade sänds, alltså när det bara blev officiellt att det skulle göras.
Just
det. Så blev det skriverier och liksom, det här är fruktansvärt och sådär, och det tror jag var mycket av människor som inte hade sett det amerikanska. Det är ju otroligt mycket på tjejernas villkor hela tiden, och alla skämt är liksom... att basha på killar.
Och de hamnar i det här när de har åkt ut, bara, här ska ni vara och rehabba, har ni tänkt över era problem?
Exakt.
Det är
limbo. och det är ju väldigt så här, det är ett format som är väldigt mycket på skoj. Och sen är det ju såklart, liksom, finns ju en annan dimension av liksom verkliga relationer och så är det där, men att det hela tiden finns ett sånt så här skämtsamt röd tråd i det. Så vi skrev sketcher som är med i de här avsnitten och som är jag har inte sett så mycket av det nu, så att jag kan inte säga så här, och de blev jättekul, för det vet jag inte riktigt.
Ja, det jag såg var jättekul.
Var det?
Ja, det var skitroligt. Jag tyckte det var bra.
De var väldigt, väldigt roliga att göra, och de flesta av de här killarna som är med är ju, de bjuder på sig själva väldigt mycket. Och jag tyckte att det var kul att få liksom regissera lite mer, fast att det var i en, jag skrev liksom inte ord, alltså jag skrev manus till dem, men det var ju inte så här, du måste lära dig det här ordagrant, utan det var ju liksom så här, vi vill få fram det här i den här scenen, så väldigt mycket så impro i det.
Men du, då måste jag fråga.
Och det var superkul att jobba med.
Jag förstår det, och då måste jag fråga, för jag minns att det var någon gång som de skulle göra en sån grej att de körde typ lite uppträdanden för varann. Och då var det ju en som körde stand-up. Hade du hjälpt honom att skriva det? Åh, det måste du berätta.
Nej. Men jag vill bara tillägga där att alltså han,
jag ville fråga om du var inblandad innan
du startade den här podden med mig. Men alltså jag måste tillägga där bara, för att göra det helt klarlagt och tydligt, jag hade absolut inte skrivit det materialet till honom. Men jag tycker ändå att han fick orimligt mycket skäll för det.
Alltså, vänta, fick han skäll till och med?
Tjejerna hatade ju.
Ja,
hatade
för han körde, jag minns inte exakt, men han körde typ roast va? På alla, eller hur?
Jag minns inte exakt, men han hade... Alltså,
han
det var
han
liksom,
skäll?
Han fick skäll. Ja, men, jag minns inte exakt vad han sa, men det var ju ganska liksom... hårda skämt, och det var nog liksom sexskämt eller något sånt där. Men alltså, jag tycker att om man då tänker det som att det var första gången han skrev och framförde stand-up, vilket ju alltid är en dålig idé att göra i tv, men att ha det som sitt första gig. Men om man tänker in det, så tycker jag att så här, det var inte så dåligt, alltså, under omständigheterna. Och han fick så himla mycket skäll för att det var liksom... för att det skulle vara liksom att roasta tjejer. Men om jag minns det rätt, jag borde ju titta på det här nu innan jag säger någonting, men om jag minns rätt, så var det liksom inte riktigt det som var hans punchline, att typ så här, tjejer är sämst, utan det var, alltså han sa inte så, men att de tolkade det, om jag minns det rätt, så de tolkade det som att det var det som var liksom undertexten på något sätt, premissen i hans skämt, att tjejer var kassa. Men jag kommer ihåg att jag tänkte så här, men det är ju inte det han säger egentligen. Det är inte riktigt det han menar. Men det är så himla tufft att köra stand-up i en sån. Alla andra gick upp och typ så här julade eller du vet, så här, visslade. Kommer jag ihåg, en gjorde, jättekonstigt. Men, och att då gå upp och köra stand-up och ganska så här hårda skämt. Det funkade ju liksom inte i den situationen. Så det tolkades så himla, himla hårt. Och jag vet att jag tycker att det var lite orättvist.
Men så där är det ju. Ibland blir folk arga bara på liksom ämnet man skämtar om och lyssnar inte på premissen.
Det var lite
Lex,
så det var.
Jag fick nästan spö på deglabbet. Om man har missat det kan man lyssna på avsnittet med Fredrik. Hur det är. Det där ser man ju också när det läggs ut skämt på typ SVT Humor och sånt. Mm. Folk är så dåliga på att fatta att det är ett skämt. Alltså om man skämtar om någonting så tror folk att... om man säger något ironiskt så tolkar folk det som att det är ens åsikt. Vilket är så här... då är det väldigt svårt att skämta om man bara ska säga liksom rakt upp och ner vad man tycker om saker. Mm. Och även... bara ämnet. Alltså det är de inläggen som får mest hat. När man bara, det här är ämnet är ett känsligt ämne. Mm. Men om man lyssnar på premissen så är det kanske för en goda sakens skull till och med. Men det är skitfuckigt. Men jag tänkte på en sak. Det var ju stand-up. För det i Love Island. Där var ju någon som roastade. Gjorde en väldigt bra roast av de andra medlemmarna. Och då tänkte jag, den måste den personen ha fått hjälp med.
Du tänker på den tjejen, Lisa. Ja, där var jag med och skrev.
Jag kommer ihåg när jag såg det, jag bara, det här måste du Agnes ha skrivit. För det var en väldigt punchig, rapp, bra roast. Mm. Annars är man ju van när de kör stand-up i sådana där reality-program att det brukar falla lite platt. Men den var riktigt bra.
Ja, och där var vi ju tre som skrev. Mm. För det var ju... två andra komiker, Svea Sigmund och Christer Svensson. Mm. Svinbra komiker och människor.
Mm.
Som
vi klättrade igår, alltså, jag har ont i hela kroppen.
Ah, mm. Ja, mm. Okej. Okay. Ja, och...
Den måste vara kvar.
Mm. Christer och Svea var ju där som liksom manusförfattare till den här voiceovern, mm. som är också väldigt så här humoristisk i Love Island. Så då hade vi ju turen att när Lisa, den här deltagaren som hon ville köra stand-up och ville liksom ha hjälp med det, då så var vi ju tre komiker som brainstormade, om jag minns det rätt. Gud, jag säger det, om jag minns det rätt. Men det är ju för att jag är dement. Jag minns ju ingenting. Så att jag känner alltid att jag måste lägga in...
Du visar snoppar för mig alltid. Är det för att du kör mig eller är det för att du är dement?
Båda delar. Ja. Nej, men jag känner alltid att jag måste lägga in en sån brasklapp. För att om jag säger något och så bara, men så var det inte riktigt. Alltså det, jag menar alltid väl, men jag har världens sämsta minne. Men...
Så säger alla brottslingar. Om det var någonting jag gjorde fel så är det för att jag inte kommer ihåg. Släpp ut mig! Jag är oskyldig.
Men jag vill ha med ballongen.
Den ska med in i häktet. Jag kom på en sak.
Ja.
Om det är så att du inte vill ha med, det här är bara som jag säger till dig nu. Mm. Om du inte vill ha med den här grejen när du snackar om programledaren, då skulle vi kunna testa ett grepp att vi bara hackar upp det, så man hör fragment av vad du säger. Så här, dut, 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 dut. Så man liksom får teasers.
Oj gud, vad taskigt mot lyssnare. Men jag tror faktiskt att vi kan ha med det, för nu så som jag sa det var ju mycket snällare än vad det var. Alltså jag har börjat typ så här klia under armarna på mig.
Oj, är du allergisk mot din deo kanske?
Jag är allergisk mot renlighet. Jingel. Men okej, okay, har vi några fler frågor?
Ja, alltså så himla roligt. Här har vi en. Vad är det läskigaste ni har varit med om att göra i branschen? Och så inom parentes, pirrläskigt alltså. Inte riktigt farligt. Oh, det vet jag faktiskt.
Vet du det?
Ja, jag har hoppat fallskärm live en gång.
Åh gud, vad läskigt. Var det pirrläskigt menar du?
Det var pirrläskigt. Jag hade hoppat fallskärm en gång innan så att jag visste
vad
jag gav mig in på. Och sen så skulle jag hoppa fallskärm och livesända i radio hela hoppet. Så att jag, alltså jag i planet snacka. Jag hoppade ut genom planet och man hör bara aah! Och sen körde jag liksom intervju med han som jag satt på magen på under tiden när vi var i fallskärmen och bara, hur kom du in på det här då? Hur jobbar så fallskärm?
Men gud, vad kul.
Det var jätteroligt. Men det var stressigt också, för jag kommer ihåg, det var ju live radio. Och precis när vi skulle hoppa ut så var det så här, åh nej, vi måste hinna innan ekot. Så det var att jag hoppade, vi hade liksom laddat upp för det här hoppet hela förmiddagen. Bara, snart ska Elin hoppa, gjort massa inhopp inför och allting. Och sen var det precis när jag skulle hoppa ut så bara, nu måste vi dra in ekot. För det är ju väldigt strikt varje liksom, heltimme. Så precis när jag hoppade ut först så var det exakt när ekot liksom, ja. Ja, det här kanske inte var så jätteintressant fakta. Det kanske är väldigt internt och bara...
Det var precis innan ekot. Förstår ni vilken grej?
Himla internt. Det handlar om att man liksom verkligen måste tajma tiden i radio. Att, så här, att ekot får man inte rumba på. Men folk skiter väl i det.
Men det var precis innan ekot.
Det var jättestressigt i alla fall att det krockade nästan i ekot.
Okej, ska jag svara då?
Ja.
Då kommer jag ändå välja att svara på vad det läskigaste har varit. För att det är vår podd. Ja. Och jag kommer göra det.
Jag kör.
Och det här kommer låta fånigt nu. Men jag tyckte att det var väldigt läskigt.
Mm-hmm.
Det var... när jag jobbade med Bonde söker fru som inslagsproducent. Och så skulle vi göra ett inslag då med bonden som skulle, jag tror han hade med då någon tjej, det var någon slags date-variant. Och de skulle flytta kor från en hage till en annan.
Mm.
och liksom gör det ihop som en liten grej. Och vi skulle filma det då. Och jag är ju uppväxt ett stenkast från T-centralen, kan man säga. Inte med så mycket koerfarenhet i mitt liv.
Du kör ju havremjölk.
Jag, nej, jag tycker djur är så äckliga så jag vill knappt äta dem. Så att i mitt huvud så hade jag liksom... Jag hade ingen bild av hur... Alltså flytta kor från en hage till en annan. Jag tänkte att det var kanske två hagar bredvid varandra och så en liten dörr emellan som de skulle öppna.
Och en liten hiss som man bara... Rulltrappa och sen först då på höger sida rulltrappan så att de inte går in i varandra. Men de hade ju ingen hyfs.
Men jag trodde att de bara skulle... Att det bara skulle vara så där enkelt. De skulle öppna en grind och så skulle det vara så här kosera. Och så skulle kossorna gå i typ en rad liksom mellan två hagar. Så ungefär såg jag det framför mig. Men när vi kom dit så...
Jag kan säga, bara flika in, jag har jobbat på bondgård så att jag vet att du har fel.
Det var information jag hade behövt då, innan. För det som hände var ju att vi kom fram till den här hagen och... det är liksom inga kor där. Och bonden och tjejen och teamet och så här, de börjar klättra över någon sån, ja, själva, vad heter det?
Staket!
Ja. Staketet, ja, heter det. Och jag bara, var är korna som vi ska flytta? Och vi filmar ju under tiden så att jag kan inte heller avbryta själva realityn och bara jag fattar inte hur det här ska gå, utan jag bara såhär okej, alla andra verkar veta vad det är vi gör, vi har hänger på liksom, och vi börjar gå in mot en skog. När vi går in mot den här skogen så får jag av bonden en typ så här lång pinne, räcker han till mig, alltså det är nästan som en sån staketpinne som ligger. Jag bara, vad ska jag ha den här till? Han bara, ja men det kan vara bra att ha för att mota bort korna.
Och det här är inte bra. När man inte vet vad man är på väg till, men någon säger att det är bra om du är beväpnad.
Ja, exakt. Jag bara, mota bort, hur menar du? Han bara, speciellt tjuren kan vara lite,
var det tjur också?
Kan vara lite aggressiv, säger han. Jag bara, men vad är det... Alltså, du vet, och bilden i mitt huvud var att de skulle gå på en liten rad emellan. Jag skulle inte vara bland... Nej, alltså alla korna
kolla är... varandra i svansen sådär.
De är i den här lilla skogen. Och plötsligt så bara dyker upp kor runt omkring oss. Som är ganska närgångna.
Och en tjur.
Och en tjur som är liksom sugen på gruff. Typ så.
Sugen på pök. En brunstig tjur som bara, där är en tjej med påk. Hon vill leka rollspel.
Så det tyckte jag var jätteläskigt. Alltså att gå i den här skogen med liksom bara så här jätte... De är ju också... Kossor åker man ju förbi. Det är så jag känner kor. Man åker förbi dem, då är de ganska små för att de är långt borta och de ser gulliga ut. Liksom. Eventuellt har man gått fram och klappat någon på en mule, typ så. Men när man är verkligen bland dem, de är så stora och jätteläskiga.
Men vad hände då? Fick ni ihop dem och... du svimmar och så, ja, så vaknar upp.
Jag trodde du skulle fråga, fick ni ihop knäcket? The show must go on.
Ja, verkligen.
Jo, men alltså,
blev de ihop, vill jag veta.
Korna.
Korna blev ihop.
Det gick bra. Alltså, det gick bra. Men det var obehagligt. Jag tycker inte om stora djur. Usch.
Vad är det svåraste med att skriva humor?
Jag tycker att det svåraste är att veta om den idén som man liksom har lekt runt med i huvudet faktiskt håller för, liksom, för någon annan. Blir kul för någon annan. Och om man tänker stand-up så är det ju inte förrän man faktiskt drar det på scen första gången som man vet det. Man kan ha skrivit ett liksom, hur välformulerat skämt som helst, men det är ju inte förrän i mötet med en publik som man vet om det faktiskt håller och någon annan kommer tycka det är kul. Och det tycker jag nog är det svåraste.
Ja, men bra, bra svar. Det jag tänkte säga var att frågan är svår att svara på eftersom det är en intuition och magkänslig grej så finns det liksom inte en formel som är... Alltså om man jämför med till exempel att man ska ta sig förbi en hinderbana. Och så här, men det är alltid, jag tycker det svåraste alltid är att klättra över klätterväggen. Liksom. Mm. För att det är olika grejer som är klätterväggen varje gång. Att så här, man
Gud,
kan...
vad du vill prata om klätter.
Ja, det är för att jag har träningsverk. men när det kommer till humor så är det så olika grejer i olika skämt som man inte får bukt med.
Mm.
Och som du säger, man vet aldrig riktigt i förväg exakt vad det kommer att vara. Så här.
Mm.
Men ibland kan man stångas jättemycket med ett parti som man bara... Mm, varför får jag inte det här att lira? Liksom?
Mm.
Så det är ju... Det är ju... Ja, men det kanske är det svåraste då, att det inte finns en handbok, ett regelverk som går att bara gå efter och lära sig. Utan man måste liksom gå på intuitivt vad är kul. Mm. Och det är ju en ganska luddig förutsättning för en arbetsuppgift.
Ja. Okej, den här då. Vad är det svåraste med att jobba med underhållning?
Mm.
Då har jag ett svar på det.
Ja.
För underhållning, då är det ju ganska brett. Liksom. Vi pratar alla typer av kreativa branscher. Jag tycker det svåraste är när man börjar jobba, att fatta att man inte bara kan jobba med sina passion projects.
Mm.
Om man vill kunna liksom, jobba professionellt, leva på att jobba med underhållning. Jag brukar säga till mina elever att skillnaden mellan att kunna ha det, alltså man tycker det är kul om man tycker det är att skriva manus eller plåta grejer eller vad som helst, skillnaden mellan att ha det som sin hobby eller att ha det som en profession är ju att kunna använda sin erfarenhet och sin kunskap och sin kreativitet för någon annans syften. Det är ju så man får betalt för det. Det är ju svårt att bara vara så här, jag är bara intresserad av att sitta och skriva långfilmsmanus som berör mig. Det är ju kul, men då ska man ju ha kvar någon slags annat jobb så att man kan betala hyran. För det är ingen som kommer betala en för att skriva sitt eget passion project bara.
Till en början i alla fall.
Till en början i alla fall, och även senare. Om man inte blir super, super framgångsrik, alltså så behöver man ju... Alltså, man behöver lära sig att vara kreativ på beställning.
Ja, precis. Och också att skilja på. För att liksom ställa om i huvudet när det är... Nu ska jag in i någon annans kreativa mall och jobba efter det. Och då ska inte jag uppfinna hjulet från början, för här finns det redan ett färdigt projekt. Men sen kan man ju också parallellt med det ha sina brinnhjärteprojekt. Man kanske har egna tv-idéer som man håller på och pitchar in. Eller man skriver någonting eget som är exakt det där.
Ja, men
så man kan jobba med parallellt, så att man liksom bara också är medveten om i sitt eget huvud så här, nu ställer jag in till att nu är det jag som ska uppfinna hela idén och alltihop, och då kan jag verkligen tänka på alla nivåer och ska vara där också, men sen kunna ställa tillbaka till att nu ska jag in och göra bara exakt det här jobbet så bra som möjligt. Och det tycker jag också är underbart med stand-up, att när man håller på med stand-up parallellt med att jobba i andra projekt, så får man också alltid då automatiskt ha en kontakt till vad är det som är 100% mitt uttryck. För stand-up bestämmer man ju helt själv. Mm. Man skriver skämt om vad man vill, man framför hur man vill, och man kan vara helt och hållet sin egen person och sin egen humor.
Mm.
Och det tycker jag har varit väldigt, väldigt bra. Att då har man hela tiden den förankringen att man behöver inte ta med sig exakt allt måste vara så som jag hade gjort det när man gör andra grejer, för man har utloppet för det. Och man tappar heller inte kontakt med, ja men det här är min grej liksom. Så det är tips, börja med stand-up om man vill ha en direkt väg till sitt eget kreativa rum. Vad är det sämsta och bästa med att jobba med tv och underhållning?
Ja, alltså då tänker jag ganska mycket kopplat till frilanslivet. Då tycker jag att det sämsta är väl då den ekonomiska otryggheten som det innebär att hoppa från projekt till projekt och inte veta exakt vad man ska göra eller när det kommer in mer pengar. och jag tycker att det bästa är att hoppa från projekt till projekt och inte veta exakt vad man ska göra, för att det är så himla kul och härligt och en sån frihet att få planera sina veckor och sitt liv själv. Jag får panik om jag ska så här be någon om lov för att liksom få gå och träna, eller om jag har en tandläkartid att jag måste kolla så man inte har något möte eller så. Jag skulle aldrig klara det. Så att det tycker jag. Vad tycker du?
Jag tycker det bästa är att det är jätteroligt, och det sämsta är att man får prestationsångest.
Då ska vi se. Ja, men okej, den här då. Hur mycket förbereder ni er inför er podd?
Mm. Men vi brukar ju bestämma temat innan. Mm. Och så har vi tankar om det. Och så ses vi här hemma i ditt kök innan. Och så pratar vi om våra tankar om det vi ska prata om. Inte så här, och sen säger du det, och jag säger det, och du säger det. Utan lite bara för att typ...
Ringa in det,
hitta kärnan. Och också så här, få lite koll på, ah, men vad tänker du om det här, vad tänker jag om det här? Är det intressant att vi tycker olika om något, eller att vi tycker samma om något? Och då kan vi liksom... Mm. Ja, bara för att lite checka av vart vi har de... Alltså vilka spår vi har som känns intressanta på temat.
Ja.
Alltså, man kan ju säga så här, researchen vi gör är ju att vi pratar om det vi redan jobbar med. Så det är ju inte en sån typ av podd där vi liksom behöver researcha veckans ämne, annat än att vi har jobbat med det jättemycket liksom.
Hela vårt liv är en är research. Period.
Livet är en research.
Okej, här är en intressant fråga. Vad tänker ni om visselblåsare? Ibland skjuter man sig i foten när man säger till. Enligt bolaget man jobbat för så klagar man och hamnar långt ner i listan.
Det är en jättebra fråga.
Verkligen.
En intressant fråga och en stor fråga. Ska vi göra så att vi kör ett helt eget avsnitt för den? För det finns så mycket att säga, och vi kan komma in på det här med TVs baksida. Och...
Ja, och det har vi ju pratat om att vi vill prata om.
Mm.
Just allt som hände för ett par år sedan i tv-branschen och när tvs baksida begav sig som störst.
Ja, det kräver...
Och vad vi tycker om det.
Vad vi tycker om det. Det kräver tid, och det ska du få. Så håll till godo, det kommer framöver.
Men så här, också fortsätt skicka in frågor. Vi älskar att svara på frågor och kommer göra det framöver i avsnitt. Också följ oss på Instagram, kan man göra. Bakom kulisserna podd med 2D. Där lägger vi upp när det kommer nya avsnitt och lägger upp ibland lite kul extra grejer.
Och man kan också göra det bara för att vara... Snäll mot oss, för att vi blir så himla glada. Ja. Och man får jättegärna följa oss också som... Vad heter du på Instagram?
Jag heter Agnes Hirdvall.
Oh, mycket snyggt. Jag heter Elin _Almen.
Okej, okay, lite svårare.
Man måste komma ihåg, men man hittar om man söker.
Man hittar.
Och följ gärna oss om man inte gör det. Och har man någon fråga kan man antingen skriva det direkt till någon av oss eller bakom kulisserna Instagram-kontot. Insta.
Ja. Och vi skulle ju också bli svinglada om man går in och skriver något snällt på någon poddspelare som man lyssnar på. Eller kanske ge någon liten stjärna på Spotify. Vi får ju jättemycket fin feedback från människor som skriver till oss. Och ni får även gärna skriva den så andra kan läsa och hitta oss. Då skulle vi bli jätteglada.
Det vore jättesnällt. Och det är liksom bara för vår skull. Vi fattar att ni inte får ut så mycket av det själva. Men det är bara för att vi skulle bli jätteglada.
Ja, det skulle vi verkligen bli.
Ja. Tack för idag!
Tack för idag. Pratar om grejer, helt intressanta grejer. Elin och Agnes i en podd som heter Bakom kulisserna.